En riktig söndagsskoleberättelse ifrån Lukas 19 kapitel om Sakaios. Så här står det. Han, alltså Jesus, kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sakaios. Han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Sakaios, idag ska jag gästa ditt hem. Sakaios skyndade sig ner, tog emot honom med glädje, och alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, så ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Jesus kommer till Jeriko. Han är på väg till Jerusalem. Och Jeriko är en handelsstad, så det drivs in mycket skatter och mycket tullar där. Och ansvarig för det här är alltså Sakaios. Det finns många problem med en tullindrivare på Jesu tid. De är korrupta. De berikar sig på sina landsmän, dels genom det de jobbar med, men också genom allt de stoppar i egen ficka. De symboliserar liksom det höga skattetrycket som romarriket utsätter människor för. Och framförallt, de samarbetar med ockupationsmakten. Och jag har ofta beskrivit det som att en tullindrivare är hatad i Israel av samma skäl som någon skulle vara avskydd i Norge under andra världskriget om man samarbetade med den ockuperande nazistmakten. Det är den smaken som finns runt det här. Det här är en quisling som dessutom tjänar grova pengar på det. Sakaios är också kort till växten. Man kan fundera lite grann över varför det där står omnämnt. Vad är det som kommer först i Sakaios liv? Kan det vara så att han redan på skolgården har varit ifrågasatt och mobbad? Kanske på grund av sin längd. Vi vet ju inte hur kort han är. Det är liksom lite skitsamma vad han gör med sitt liv efter det där. För han står redan utanför. Han står bredvid. Och nu kan han lika gärna bli lite rik. Ingen gillar ju honom ändå. Nu sitter han där, uppflugen i ett träd för att få syn på mirakelmannen Jesus. Kanske har Sakaios hört ryktena i sitt tullbås. Kanske känner han någon som har blivit botad från sina sjukdomar eller som har varit med om ett brödunder. Och nu har han bestämt sig: jag vill få syn på Jesus. Vi säger ju ofta, med stöd inte minst från Gamla testamentet, att Gud bor inte i hus. Det ligger liksom i sakens natur att skaparen av hela kosmos inte kan ägas eller rymmas på det sättet. Inte ens i Salomos tempel får Gud plats. Men däremot besöker han hem. Han bor inte i hus, men han besöker hem. Han verkar inte rygga för det som andra så lätt backar ifrån. Han är inte rädd för synden. Fariséerna är rädda. Men Jesus, han verkar aldrig vara det. Han är inte heller rädd för marginalen, för de människor som lever där. Därför att Jesus inte bara intresserar sig för marginalen. Han kommer själv därifrån. Han lever sitt liv där. Han är inte heller rädd för sorgen. Han är inte rädd för ensamheten. Han är inte rädd för utsattheten. Nej, han är bekant med allt det där. Och nu bjuder han in sig själv till Sakaios, syndaren, ockraren och skojaren som har gömt sig i ett träd. Och jag då, liksom neddoppad i någon slags svensk försiktighetskultur, tänker ju liksom, bjuder man verkligen hem sig själv på det där viset? Idag ska jag gästa ditt hem. Gör man verkligen så? Men i Mellanöstern, där funkar det här lite annorlunda. Måltidsgemenskapen bär på starka tecken och starka symboler. Där äter man med den man hör samman med. Och att bjuda in sig själv, det är inte det anmärkningsvärda i den här berättelsen. Det är inte därför det står. Det är inte det som väcker frågor. Utan det är ju vem han äter med som är det problematiska. Det här sker i en hederskultur där bordsgemenskapen visar vilken sorts människa jag är. Vilka människor jag hänger med. Vilka värderingar jag bär på. Och man blandar sig inte med vem som helst. Och det är det som gör Jesu beteende så uppseendeväckande. Han tar in hos Sakaios för en måltid. Och gång på gång finns ju den här kritiken runt Jesus, va? Han äter och dricker med syndare. I Lukas 15, några kapitel tidigare här, så beskriver fariseerna och de skriftlärda, de beskriver Jesus som en syndarens vän. Syndare är sannolikt samlingsbegreppet för de som av olika skäl, moraliska och rituella skäl, är utestängda från templet. Det är de som är syndarna i det här samhället. Och så inbillar jag mig att Jesus liksom ler lite när fariseerna och de skriftlärda säger: du är en syndarens vän. Och tänker jag att han tänker: det kan du ge dig på att jag är. Det är precis vad jag är. Ni har rätt och fel på samma gång. Men vad är det med Jesus och alla dessa måltider? I samband med att Jesus går in i påskfirandet så sker det ett slags skifte i trons hela värld som inte vi bör missa. Sedan dess är centrum i världen och centrum i tron och centrum i allt som har med vad Gud gör i världen att göra är ett bord. Det allra heligaste är inte längre ett tempel dit endast överste prästen får gå in en gång om året. Utan det allra heligaste är från och med då ett dukat bord. Och till det bordet är alla människor inbjudna. Gång på gång i Bibeln, när Guds rike ska beskrivas, så beskrivs det som fester och banketter. Profeterna i Gamla testamentet, de talar om det framtida Gudsriket och så beskriver de hur det kännetecknas av starkt vin och feta rätter. Det är ingenting för den här viktväktarappen som jag har i min telefon. För det är nämligen ingen dålig grej. Fet mat, det är grejen liksom. Fest och bankett. Och när Jesus inte talar om fester och måltider så är det som att han själv sitter där vid något bord någonstans och käkar med folk eller gör ett vinunder på bröllopet och så vidare och så vidare. Och det är som att Jesus centrerar hela räddningen inte till ett tempel utan till ett bord. Han välter i kull växelkontorens bord i templet och så dukar han ett festbord för alla de människor som inte fick gå dit. Det är liksom som en slags kopernikansk revolution. Plötsligt cirklar världen runt något nytt. I Gamla testamentet, vi ska tillbaka till berättelsen om Sakaios. Jag har inte tappat tråden för dig som blir lite orolig. I Gamla testamentet är den judiska tanken om helighet att den liksom rör sig i koncentriska cirklar. Ju närmare det allra heligaste man kom, desto färre fick vara med. Israels land är Guds land i världen. I Israel finns den heliga staden Jerusalem. I Jerusalem finns det heliga templet. Och i templet finns ökande nivåer av helighet med allt större begränsningar kring vem som får vara där. Det finns en gård endast för judar där hedningar är förbjudna att vistas. Det finns en gård endast för män där kvinnor är förbjudna att vistas. Det finns en för präster dit lekmännen inte får komma. Och längst in i det allra heligaste dit får endast överste prästen gå och bara en gång om året. För ett tag sedan köpte jag en ikon, vi ser om vi får den på väggen, av Robin Johansson som kommer härifrån stan, ikonmålare som föreställer Jesu ansikte, det känner ni igen. Och det tog liksom en stund när jag har tittat på den där innan jag liksom såg vad det där är. Ser du att det också är som att liksom, Jesu klädnad övergår i ett draperi? När Jesus brister i tu på korset så gör också den så kallade förlåten i templet det. Jesus bryts sönder på det där korset och samtidigt den här stora draperiet som har stängt ute människan från det allra heligaste, det går i två delar, står det. Uppifrån och ner. Det är som att Gud tar fram en rakbladsvast kniv och lutar sig ut från sin himmel och bara skär det där i tu. Plötsligt är allt annorlunda. Plötsligt är vägen in till heligheten öppen. Helighet var ju något som skulle skyddas från det profana och från det smutsiga. Men när Jesus kommer så är det som att allt det där ändras. Det är som att rörelsen vänder. När Jesus vandrar på jorden så är det de kantstötta, de utstötta, de misstänkliggjorda som får tillträde till det allra heligaste. Nämligen matbordet där Jesus satt. Heligare än att käka med Guds messias kan det liksom inte bli. Han ställer det där bordet i världshistorien och så är han beredd att dela det med vem som helst som vill komma dit. Till och med och nästan allra helst med de syndare som är utestängda från alla andra bord. Han besöker middagsborden där hoppet har tynat bort. Där kanske cynismen eller med liksom självömkan driver, liksom griper efter kämpande människor som inte har sett någon ljusning. Där man fastnat allt mer i sig själv. Kanske i sin synd, i sina sår, i sina bindningar, i allt det där som bara överväldigar människan så att man knappt orkar hantera det. Plötsligt sitter Jesus vid det bordet och allt kan faktiskt bli annorlunda. För Zacchaeus, nu återvänder vi till honom, så blir det här liksom den här godheten på besök blir början till det nya livet. Plötsligt reser sig Zacchaeus från middagen och så sker ett mirakel. En girig skojare med fickorna fulla av pengar som inte var hans anträder en väg mot generositet. Han beslutar sig för att börja ge bort. Och det är då Jesus utbrister att räddningen har nått detta hus. Är inte det lite konstigt? Man tänker sig att när Jesus kliver över tröskeln in i det där huset, då nådde väl räddningen ändå Zacchaeus hem. Ja, på ett sätt är det naturligtvis så. Räddningen personifierad är hemma hos Zacchaeus. Men det är också någonting i hans gensvar som blir viktigt att fatta. Man måste säga sitt ja till det Gud vill göra i ens liv. Någon har sagt, människans stora uppgift i livet är att inte säga nej till Gud. Och Sakaios, han säger ja. Det händer någonting i det här överväldigande mötet med Guds godhet. Hur kan han vara här? Ingen vill ju vara här. Jag äter ju alltid själv. Och så gensvarar han på det genom att ge bort. Ibland hör jag människor säga, vi skulle behöva lite mer gudsfruktan i svensk kristenhet. Det är mycket möjligt. Gudsfruktan är i Bibeln en bra sak. Men jag är rädd att det där döljer och röjer en idé om att lydnad kommer av stränghet och rädsla. Om vi bara fattade hur arg Gud är, så skulle vi skärpa oss. Berättelsen om Sakaios ger bilden av en helt annan ordning. Det är Guds godhet som smälter hjärtan, som vill föra oss till omvändelse. I Romarbrevet 2 säger Paulus, Guds godhet vill föra oss till omvändelse. Den oförtjänta godheten kliver över Sakaios tröskel och han kan inte värja sig. Han hade varit med om det förut. Han hade sannolikt varit med om stränga predikningar. Han hade sannolikt varit med om att folk snörper på munnen och tycker att han ska skärpa sig och att han ska ta sig i kragen och att han ska liksom sluta stjäla de här pengarna. Men han har aldrig varit med om den godhet som till och med får privatekonomin, hans stora bundenhet i livet, att smaka på friheten. Rubriken, precis som Peter sa inledningsvis, för dagen är ju samhällsansvar. Låt mig avslutningsvis i min predikan gå dit. Jag ser två sidor av det i dagens text. Dels är det som att vi kallas, alla vi som vill gå Jesu efterföljd, att sitta vid fel bord. Och man kan fundera utifrån hur ens vardag ser ut. Vilket är det? Vilket bord är det? På jobbet? Bland grannarna? Bland släktingarna? Eller kanske bland människor jag ännu inte känner? Jag tror att kyrkan på djupet måste fatta och gång på gång återerövra att Gud i Jesus Kristus rör sig i marginalen. Om man vill möta Jesus så behöver man gå till marginalen. Det är nämligen där han är. Men det finns något annat i den här texten också som jag tror att vi kunde få liksom syn på som en inbjudan till oss. Sakaios, den är bottenrike, självupptagen skattmas med 1000 ursäkter naturligtvis inför sig själv för varför han stoppar så mycket i fickorna. Han får plötsligt i mötet med Jesus syn på de fattiga. Och det där är ett rejält frälsningsunder. Istället för att fortsätta räkna sina pengar, samlar dem på hög i sin ensamhet, blir han indragen i vad Gud gör i världen. Sakaios, som har gått mellan hemmet och tullhuset och räknat sina intäkter och levt för sina pengar, han får plötsligt mening, riktning, en slags botten att stå på. Och vi anar att den ensamme Sakaios faktiskt också får lite nya vänner. De är fattiga. De är väldigt olika honom själv. Men på Storgatan i Jeriko har nu allt blivit nytt. Amen. Låt oss be tillsammans. Jesus från Nazaret. Tack för din vana att sätta dig vid fel bord. Tack för att du är en frälsare, inte bara för de som står längst fram i kön, utan de som står längst bak. Tack för att du har ställt ett bord i världen dit du hälsar alla som vill ha med dig att göra. Tack för att vi ska få sitta vid det bordet alldeles strax. Och vi ber, gör undret också i våra liv. Lös oss från det som binder. Befria oss från vår självupptagenhet. Lär oss att leva för andra. Amen.